Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här. Och Kristoffer Gullin är där.
Hallå, hallå Peter. Läget?
Det är mycket bra. Jag kom precis hemifrån IAA Mobility, nästan i München, som vi var och besökte. Jag och vår kollega branschen Kristoffer Rask. Det var en lagom stor mässa, skulle jag säga.
Inte det en av de största i världen? Shanghai är väl större, men det annars?
Ja, men det, den grundar ju sig från att man flyttade från Frankfurt. Och det var allt det pratades om på denna mässa var hur groteskt allting var i Frankfurt. Jag tror det var Alrik, jag på Automotorsport, som sa att man fick typ cykla mellan montrarna. För att det var så himla stort alltihopa då. Och här i München så är det uppdelat på två. Så inne i mässhallarna då. Och då är det väl 9 sådana, jag tror det var A, B, C, 1, 2, 3 då, alltså det vill säga A1, A2, A3. Och det är så roligt också, man lär sig aldrig lokalisera de där, så man går alltid åt fel håll och sånt när man ska besöka nästa hall då. Men man kan säga att varje sån här hall är som, ja men kanske 2 Ekar Expo. Så okay. Att det blev liksom inte så det blev liksom som kanske ett 3 så gånger så stort som Ekar Expo för oss som har varit där. Men jag skulle inte säga att det var så himla mycket mer intressant ur biltillverkarhåll då. Sen är det ju jättemycket andra saker. De ställer ut nya motorer, nya körsystem. Det var ju massor med sådana saker också. Så det var mycket bolag som vi inte känner till. Plus då en rad kinesiska biltillverkare som vi inte har någon relation till egentligen. Generellt sett så var det också så att de lite mindre eller större tillverkarna hade mindre montrar. Och sen hade de mindre tillverkarna lite större montrar. Men sen så hade de här stora tillverkarna hade också montrar ut på stan. Men mer om det i slutet av podden. Då ska jag gå igenom hela mässan med er bokstavligt och billigt. För nu så först så vi har fått lite feedback här. Det får vi ju alltid. Men vi ska välja ut en här. Och jag tyckte det var ganska bra det Marcus skrev här till oss. Alltså. Då vet man att han menar allvar då, när man börjar så. Alltså, ni måste börja använda ordet prisvärd i podden. Billigt funkar inte.
Det är jag väl beredd att hålla med om.
Ja, jag är beredd att hålla med om, ja, precis.
Att sitta och kalla en bil för 500 000 eller 600 000 eller 300 000 spelar egentligen ingen roll. För billig, det funkar inte. Det blir väldigt konstigt. För det är inte billigt. Nej. Inte någonstans.
Det är som att ingenting är gratis här i världen. Det bara ingår kostnadsfritt. Så absolut, vi tar den till oss. Innan vi ska börja prata om mässor och att Kristoffer Gullin äntligen kan ge oss ett intryck av Volvo EX90. Så ska vi ändå språka om lite snabbisar. Och vi kan väl konstatera att det är fler elbilar än någonsin i Sverige.
Ja, precis. Vi får ju återgå lite till augusti månad här. Förra veckan så hade vi ju fullt upp och det blev väldigt långt ändå. Så vi fick skippa ett par nyheter till den här veckan. Och då är det just det här med elbilsrekordet för 2023. I augusti så var det en andel på 41% rena elbilar. Det skulle jag säga är en rätt bra siffra. Det har ju stigit uppåt hela året och det bara fortsätter. Det är ju mitt i kvartalsmånad, augusti. Men ändå så lyckas Tesla Model Y leverera flest bilar. Omkring 60 bilar mer än Volkswagen ID4. Volvo ligger på 6:e plats här. Så att de lyckades inte alls få ut särskilt många bilar under augusti månad. Utan istället så är det Tesla och sen är det Volkswagen-koncernen med Enyaq, Audi Q4 och så vidare. Som ligger i toppen. Och såklart ID4. Men Model Y fortsätter den här statistiken. Och jag har tänkt på det nu när man åker mycket till Stockholm och så åker man förbi stora skyltar som går längs vägarna. Där det står att Volkswagen ID4 är Sveriges populäraste bil. Det är nog annonser som Volkswagen snart behöver plocka ner för att det finns inte en siffra det stämmer på snart.
Ja, men du vet, där längst ner där så kan man alltid skriva dit lite finstilta. Vi har ju Sveriges billigaste matkasse här i Malmö, Toftanäs.
Jaså, sådär.
Ja, jag tror den undersökningen gjordes 2009.
Oj.
Den var bra, den för ICA Maxi Toftanäs då. Jag kan säga att den satt uppe rätt länge, den skylten. Men de fick väl ta ner den efter 5 år eller någonting.
Oj.
Så ID4:an där liksom, den månaden det, förra året när det såldes som bäst.
Ja, det har ju varit Sveriges populäraste bil väldigt länge. Ja. När vi körde vår senaste Q2-rapport här för ett tag sedan så var det ju fortfarande Sveriges populäraste bil. I antalet bilar. Inte i försäljningsstatistik de senaste månaderna, utan antalet elbilar som fanns i Sverige.
Det går alltid att lösa. Är en Volkswagen ID4. Det är en underskattad bil. Vilket är intressant. Hur kan en bil som säljer så bra vara underskattad? Men det är ju ingen som gillar den.
Jag tror att många är väldigt nöjda med den egentligen. Men att det har blivit så populärt att klanka ner på den.
Just det.
Och sen är det så otroligt lätt när mjukvaran är så dålig.
Så är det ju. Och med ingen menar jag så här branschfolk och så. Men den är en förhållandevis trevlig bil att köra, måste jag säga. Och
den är bekväm.
Den kommer bekväm, den kommer komfortabel och den kommer att bli bättre. Det var det jag skulle komma till. För att nu så, det visste vi ju redan, men Volkswagen i USA skickade ut ett pressmeddelande för den marknaden om att nu uppdateras ID4 med upplysta touchreglage. Ah, vad de hittar på. Modernt.
Ja, det är revolutionerande.
Ja, man får raljera. För det där var så himla dumt när de lanserade den. Och vi har kört den. Och det är ju den här, bara det här touchreglaget som är under skärmen. Den har egentligen ingen syfte. För det är inte det bästa sättet att reglera volymen upp och ner. Det är att dra med fingret långt höger eller vänster. Men den finns där och den var helt kolsvart. Det är också där man reglerar ventilationen. Värmen och sånt ju. Den var helt nedsläckt då när det var mörkt. Och den kommer nu bli upplyst.
Det behövs.
Det behövs.
Säger jag som åker både Cupra Born. Just nu har jag en ID3 jag står ute på parkeringen. Jag hatar de här reglagen.
Ja, det är ett starkt ord. Och starka ord ska användas korrekt. Så som Kristoffer Glim precis gjorde. Det finns ingenting bra med det reglaget överhuvudtaget. Men de får också de effektivare motorerna. Och med mer kraft då. Det är ju den nya 210 kW motorn bak som finns eller som visades upp i samband med Volkswagen ID7 presentationen. Så Volkswagens ID4 får också den då, både den bakhjulsdrivna men också de fyrhjulsdrivna då som får den där bak och så de får lite extra effekt och blir lite effektivare då.
Jag tror att det här är en bra uppdatering för ID4:an. Den blir lite mer effektiv, vilket aldrig är helt fel. Vi får lite enklare användargränssnitt inne i bilen, vilket är precis vad det behöver. Och sen får vi också en ny uppdaterad mjukvara som faktiskt ska ha den här berömda förvärmningen, sägs det.
Oj då.
Det kan vi ju bara ta Volkswagens ord på. De har ju sagt att det skulle komma tidigare också, så att det kommer vi ju behöva testa såklart.
Den bilen, jag har ju börjat, det är ju det som gör att jag har liksom börjat tröttna på någonstans, så vi är klara med bilar som även på sommaren går ner under genomsnitt under 100 kW, men på vintern så blir det bara löjligt, särskilt i det här landet. Men med förvärme så kan vi bli helt okej. Okay. Vet vad den dock inte har fått?
Nej.
Vet du ju i och för sig när jag säger det. Men den har inte fått ratten från nya Passat. Vilket är ju också lite ledsamt. För den har ju, där har de ju gått tillbaka från touchreglaget.
Och det är också knappar som jag inte uppskattar.
Alltså de som är på i dagen menar du?
Ja. Och som sagt, ID3:an som jag kör nu har ju de här knapparna.
Det är utmanande att göra bilar. Det är långa, många processer. Men någonstans så killgissar jag att det inte hade varit jättesvårt att föra över den ratten.
Jag har spelat in lite på ID3:an här nu och jag är ganska hård mot Volkswagen i min video. När den väl kommer. Jag tycker att det är dags att göra om och göra rätt. Det har pågått allt för länge.
Jag har ett litet erkännande dock. När det kommer till Volkswagen-koncernens rattar. Jag har börjat inte bara acceptera Audis lösning. Jag fann en viss känsla av tillfredsställelse häromdagen. När jag använde den, ska vi kalla den, hybrid-touch-lösningen som Audi har. Det vill säga att det är visserligen att du kan scrolla med fingret upp och ner då, genom att toucha upp eller ner då för volymen. Men vi kan också klicka upp och ner då. Och jag kände någonstans det här att ja, men jag klickade upp och så var så här, nej, men jag ska upp lite till. Och då bara drog jag och touchade lite. Och reglaget funkade så bra just för vad jag ville åstadkomma där. Jag ska dock inte backa så långt ifrån att det är klart att jag skulle hellre vilja ha ett scrollhjul så som på exempelvis inte IKEA utan Ioniq 6 har ju ett scrollhjul bland annat.
Det finns även en bil som heter Skoda Enyaq som har scrollhjul.
Just det.
Och bara slänger ut den.
Ganska så fint exklusivt scrollhjul också har de.
Ja, tycker
jag skulle säga att de är kanske Skoda Enyaq har ju den bästa ratten i hela koncernen.
Jag håller med. Tyvärr inte den bästa förardisplayen.
Nej, det har den inte. Sådär. Och notera nu att jag säger då att den har till och med en bättre ratt och känsla än Audi Q8 då. Och e-tron GT. Men Skodan har ju dessvärre det felvänt. Alltså de har ju volymen på vänstersidan.
Ja, det kanske de har.
Det har de.
Ja, det har de nog, precis.
Så där har vi den.
Är man mer intresserad av ID4 och dess uppdatering så har faktiskt Out of Spec Reviews på YouTube gjort en video där han faktiskt har fått provköra nya ID4. Det är en video jag varmt rekommenderar och kan länka i show notes också.
Skulle det vara så att man vill köpa denna bilen eller någon annan så kan det underlätta framöver om ni har en gammal skrotbil som ni kan göra er av med. För då blir det en liten penning. I alla fall från och med nästa år och från och med att vi inte får någon form av regeringskris där allting havererar. För nu så har då regeringen och framförallt då Miljödepartementet gått ut och sagt att vi vill att ni skrotar era gamla bilar. Och ni får en liten peng för detta om ni köper eller leasar en ny elbil. Det kan ju låta som lite gentilt då. Men den totala budgeten för detta för respektive år. Och detta är då en temporär skrotningspremie. Den totala budgeten för det för 2024 och 2025 respektive år är 250 miljoner. Det kan exempelvis jämföras med miljöbonusen, den totala som betalades ut 2022, men också den som ska betalas ut för 2023 på bilar då som beställdes innan den 8 november där, för sen tog det slut då. Och man har tillfört mer pengar till det. Vi pratar om 7 miljarder cirka då per år.
Fast kan man verkligen göra det? Gick du från en skrotad bil till en elbil? Känner du någon som har gjort det? Alltså behovet blir ju extremt mycket mindre.
Du menar i antal pengar?
Ja.
Ja, det beror ju på helt och hållet hur mycket pengar. Hade du haft samma budget så att du fick 70 000 per bil. Ja. Så hade du ju skrotat rätt så många bilar kan jag säga. Men om man nu går ner på att det blir kanske 5 000 kronor per bil. Ja, men då får du ju för fasen ut och leta efter skrotbilar i skogen för att det ska löna sig. Alltså det där är ju precis vad man gör det till kan man säga.
Fast tror du verkligen att det hade... Ja, jag är inte lika säker. De som har skrotbilar idag, åker runt med eller har stående eller vad det nu är, de går ju inte och köper en fabriksny bil.
Nej.
Elbilar är fortfarande inte gratis liksom.
Exakt, det är ju därför den här är kanske... Vi får ju se detaljerna i den, men det är ju därför den här är lite... På pappret ser det ut att vara för lite pengar för att något större scenario ska uppstå då, utan förutom då om du har någon gammal skitbil stående bara som du inte ens orkat ta bort från gården. Så. Men samtidigt då hade det varit 70 000 så är det ju, eller 50 000 så är det klart. Då hade det varit...
Då tror jag att det hade kunnat bli en marknad för att köpa skrotade bilar.
Absolut, men jag kan ju bara se på till exempel mina föräldrar som kör runt i en Volvo XC70. Som ju, XC70 är ju en fin modell. Det är ju så här Zlatan-bilen. Det var liksom sista årsmodellen där. Det är klart att den kan kanske hålla för evigt. Men den har ju många, många mil på mätan nu. Den är ju uppe i nästan 30 000 mil då. Och det är ju en gammal dieselfemma som ju kanske inte är det mest miljövänligaste på stan direkt. Och den ligger ju i värdet på den ligger ju långt under 70 000 numera om man skulle sälja den då. Så att hade det funnits en skrotningspremie som var högre, så det är klart att den hade försvunnit ifrån planeten och blivit en brödrost eller någonting.
Är det självklart att dina föräldrar hade gjort sig av med...
Ja, just i mina föräldrars fall, för att min pappa går runt och beklagar sig att han borde köpa en elbil hela tiden.
Ja, men det kan bero på att han har en son.
Jo, det kan det göra. Nej, det har mer att göra med att han är lite intresserad på det sättet att, men du vet, det är solpaneler där, det finns en elbilsladdare som kan ladda bara på solel. Så han kommer ju från det hållet då, att det är ganska intresserad av, han är ju alltid varit miljöintresserad, han sitter alltid och tittar upp i skyn och beklagar sig över flygen som går över. Varje gång jag går in på ett flygplan här på Kastrup så tar jag vänster till cockpiten och säger, för helskott, jag kör inte över steringsmål här, vet du.
Då blir pappa arg.
Liksom, pappa arg, så. Ja. Så, nej, men, så där, jag menar, allting handlar ju om incitament och det är ju, och alla incitament handlar ju om hur mycket pengar vi får då. Vi får se helt enkelt vad som händer, och det är ju det som gäller då, det är ju de pengarna. Det kan ju också jämföras med den totala kostnaden för att minska skatten på bensin och diesel, som också landar på runt 7 miljarder.
Ja, den är en annan historia. Ja.
Det, jag tycker det var intressant, det här rapporterades, gjordes här lite, det blev inte så mycket diskussion mellan oss igår då, var sent, och jag frågade vilket län som kör näst längst då, för att jag tyckte det var lite roligt, för var det ju Kristoffer Rasks Jönköping då, Jönköpings län, ett län som är liksom så här mitten av det civiliserade Sverige. Den kommer jag få skit för. Men, och så är det så här, vet du vilket län det är som kör mest? Alltså genomsnittlig ja, mil liksom, hela flottan då.
Ingen aning.
Stockholms län.
Ja, det blir jag för sig inte jätteförvånad över.
Nej, okej, varför?
För att det så här, som kör län, ja, för sig. Men för att jag tänker att det är många stockholmare som vill ta sig ut på landet på helgerna. Och att bara ta sig ut ur Stockholm är liksom 10 mil.
Ja, det är det ju. Det är ju delvis rätt. Grejen är ju att det är ju inte så att stockholmare i allmänhet kör längst då. Det är sådär lite. Jag vet att det rapporteras helt liksom objektivt och utan någon som helst analys av det på nyheterna igår. Och mycket riktigt så Trafikanalys har så här en fin. Sveriges officiella statistik. Körsträckor 2021. 924 mil körda personbilar registrerade i Gotlands län. Och vilket är kortast genomsnittliga körsträckan i landet. Och sen så har vi då Stockholms län som då är längst då. Då är genomsnittliga per år 1193 mil. Men. Det här är ju så mycket. För samtidigt som du kollar på vad varje individ. Och detta är om man kollar då på bilar. Samtidigt om du kollar på vilka människor som kör kortast här. Alltså personer som kör kortast. Då har du Stockholms kommun. Stockholms stad. Folk i Stockholm kör inte mycket bil. Medan då man kollar på länet då. Så är det Solna, Sundbyberg. Massor av sådana här runt omkring. Och det här är nämligen så att det är otroligt mycket. Jag ska fortsätta börja råda i detta och göra en video om det så att jag får all data. Men det här är så otroligt mycket taxibilar.
Ja, det kan jag tänka mig.
Det är yrkestrafik, så det jordbrinner. Vilket naturligtvis inte helt är oävna för diesel- och bensinpriser heller då. Även om taxi i Stockholm är väl det de som skulle må bäst av att byta till elbil liksom allihopa.
De har väldigt mycket elbilar.
Exakt.
De har ju tagit in alla möjliga elbilar. De har ju Kias, Ford Mustanger, ja. Toyota, BZ4,
allt möjligt. Eniac är de som.
Eniac, det är ju riktiga drömbilar för taxichaufförer har jag förstått.
Ja. Och så var det lite sådär, ja, och därför så är det stockholmare som sparar mest på det här. De här. Fast man då kollar på kommunnivå och individuella människor så är det ju ute på naturligtvis landsbygden där man kör mest. Liksom. Snabbt koll, så 2019 här fick jag upp, så Tanum kör man längst, 1346, Grästorp, Körn, Lerum, Munkadal.
Kör man längst 1346 mil?
Ja.
Det är inte jättemycket. Jag förstår varför de flesta privatleasingar ligger på 1000 mil
ja.
Och inte 1500 mil som kanske var standard ja. Förut för ja. Att det är helt enkelt för lite folk som kör så långt.
Ja.
Så då kan man sänka priserna och så säger man 1000 mil istället.
Ja men exakt, det är ju där man får gå på. Ja, men så kommer alltid någon så här, ja men jag kör 2500 mil, jag ska inte jag köra så mycket. Det är ju så att då står, finns det massor med bilar som står istället där och, och drar ner den. Och därför så måste ju det där läggas någonstans genomsnitt. För att det är så saker och ting fungerar. Att man kan inte alltid anpassas till alla människor.
Så är det ju verkligen.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Peter Esse, vet du vad jag har gjort?
Jag vet vad du har gjort. Du har varit och tittat på denna legendariska, kanske, bil som vi förhoppningsvis får se snart. Som du har fått se på. Volvo EX90.
Visst, alltså. Volvo har ju ställt ut både EX30 och EX90 i sin studio i Kungsträdgården i Stockholm. Och eftersom jag inte har klämt på EX90 än, eftersom jag aldrig har fått någon inbjudan pressmässigt, så såg jag till att ta mig dit och göra en video om den bilen. Och det är en stor bil, det får man absolut säga, som känns lite för liten i invändigt. Jag blev lite besviken på storleken invändigt där. Det känns som att man har inte riktigt utnyttjat alla centimeter. För om vi börjar bara här, EX90 versus Kia EV9 som vi har pratat mycket om, och jag har ju även varit och klämt och känt på den. Så är EV9 2,5 cm kortare än EX90. Men det är bättre utrymme i den jämfört med EX90. Och det är ju en liten besvikelse. Nu märks det framför allt på sista raden längst bak. Och där vill man inte sitta som vuxen i vilket fall. Det kan jag lova dig. Jag har bilder på när jag är mindre graciös och försöker ta mig in där. Vi får se om det kommer in i videon eller inte.
Alltså jag vet precis hur mycket
jag vill bjuda på.
Jag satt i en Maxus här nu där bak mini och svällde, och jag hade så här, du vet, var så helginspelning och så, du vet, det var bara en tischa. Alltså jag ser ut som en Jag gick upp 300 kilo på den bilden alltså. Och jag kommer att köra den. Det är sån här styrkekramarbil. Som du körde in så kör jag med in så att säga.
Tänk på att kameran lägger på 10 kilo eller vad de brukar säga.
Ja,
här kan man ju verkligen känna att Volvo försöker leva upp till sitt pris på 1,1 miljoner som den här bilen faktiskt kostar. Det är en fantastisk skön bil. Jag var ju så besviken när jag hade suttit i EX30 på framförallt stolarna över att de inte kändes som Volvo, men här är vi tillbaka till det. Här är det otroligt sköna stolar. Det är jättesynd att de stolarna inte kommer till EX30. Hela bilen känns också liksom betydligt mer kvalitet och liksom premiumkänslan. Det är djurfritt som Volvo vill kalla det. Jag kallar det plast, läder. Det finns djur i bilen och då är det 30% ull i de här stolarna som fanns. Men alltså, allting är ju så himla trevligt. Den är otroligt stor och man sitter otroligt bekvämt. Det finns till och med förardisplay om man ska vara sån. De har också en jättehäftig träfaner interiört som jag inte brukar vara så förtjust i. Och jag är väl inte så förtjust i det här heller egentligen. Men man har gjort det lite roligare genom att man har ljus liksom som lyser bakom träet. Och på så vis skapar ett mönster på träet så att det inte ser ut som vanligt trä bara, utan det blir mer intressant att titta på. Det är faktiskt riktigt läckert. Det ser ut som att det projiceras ljus på träet, men det är som sagt bakom och lyser igenom. Och sen har vi de här extremt coola lyktorna som finns på EX90. Där vi först har Tors hammare som sen delar upp sig och visar helljusen när man tänder dem. Och jag fick tillgång till en fjärrkontroll där man kunde manuellt göra det där. Och det var ju jätteroligt. Och man hör verkligen hur mekaniken i lyktorna öppnar upp sig.
Alltså den där bilden, eller videon du skickade, den var så... fidget spinner, got nothing på den alltså.
Herregud, alltså jag hade ju kunnat sitta en timme och bara trycka på den där knappen.
100%.
Jätteroligt. Hela bilen i sig är ju fortfarande enormt stor. Och när jag spelade in den så... fanns bara ultrapaketet i Sverige. Den här bilen var försedd med ultrapaketet. Då börjar bilen på 1 085 000. Finns bara som fyrhjulsdrift, 7 säten. Dagen efter att jag hade varit där så släppte Volvo pluspaketet istället.
Tack för det, Volvo.
Ja, så du känner så här, min video är alltså inaktuell innan den ens har släppt. Mm. Det hade varit schysst om jag hade fått reda på det så att jag hade kunnat gjort en bättre video. Men så blev det inte. Däremot så blev det istället så nu att EX90 går att få för under 1 miljon, 997 000. Och den går även att få sexsitsig, vilket jag känner spontant är ju så man vill ha den.
Det som är viktigt då är att poängtera att då ingår inte fjärrkontroll. Nej, men då ingår inte pixellamporna med då högupplösningarna.
Det ingår inte pixellamporna, det ingår inte 360-kamera, vilket är jättekonstigt.
Och ingen är luftfjädring heller.
Ingen luftfjädring heller.
Det är ju svårt att... förtälja allt för mycket om hur det påverkar. För jag har en känsla av att EX90 även utan luftfjädring kan ju ta sig rätt graciöst på vägen också.
Jag tror också det. Jag tror inte att det kommer vara någon större fara. Och just 360-kameran var ju det som jag kände. Åh nej, ska man behöva betala 100 000 för den? Men sen fanns den som ett tillägg för 7 000 kronor. Så att det går att få till den på pluspaketet också.
Jag måste fråga en grej här.
Uh-huh.
Sex stolar verkar ha blivit en grej här nu.
Uh-huh.
Hör aldrig talas om det innan, typ Model X. Så kanske på minibussar. Men sex stolar då, om man säger det är ju liksom lite av ett kodord för att du egentligen bara har 4 sittplatser istället för 5. Utan om du behöver dra där bak.
Ja, där bak. Ja,
precis. Man bör ju tänka på det att i vardagen, så det här är ju ingen minibuss. Och de stolarna där bak är ju väldigt, väldigt, väldigt... Det är ju rätt tajta då, med tanke på dina kommande graciösa filmer vi ska titta på ju.
Absolut,
bak.
Absolut.
Det jag funderar över är om man... Eller det är klart, fasen, om man är så här, ja, men det är 3 där bak. Eller så här, man är 3 som ska in där bak, du har 2 där alltså, fram. Då är det nog nästan så faktiskt att man tar upp en, det har vi gjort faktiskt. När vi körde XC90 menar jag. Då fällde vi upp en stol där bak och sen låg bagagepackningen bredvid den. Så.
Ja, okej.
Okay. Det tänker jag väldigt högt här. Jag bara liksom så att man inte köper fel här nu. För man, det som händer då, så man vill ha 6 stolar, är ju naturligtvis att det blir mycket skönare för de 2 passagerarna som får sitta på andra storsraden då istället och få sin egen sån här armstöd och du behöver inte liksom...
Det blir det. Det blir ju, istället för att du ska sitta och trängas 3 personer där så kan du ju liksom bekvämt sitta 2 i stolar.
Ja.
Och det blir enklare med barnstolar och sådana saker. De som köper de här bilarna har ju oftast fler barn. Och jag skulle väl säga att det är... Nu har jag inga siffror på det här, men baserat på liksom eget tänkande eller så. Eller ja,
Oj, det lät ju som att du satt på en Facebookgrupp och diskuterade elpolitik där. Alltså det,
ja, det är precis det jag tänkte.
Det här baseras jag på eget tänkande.
Ja, precis.
Sunt förnuft.
Jag är självutnämnd expert här. Ja. Nej, men då är det att man oftast är sex personer i familjen. Mm. Fem eller sex personer i familjen. Inte sju personer. Det är väldigt få som är sju personer. Det är liksom, ja, men har du fyra barn, två vuxna så. Ja. Det är ändå... Och då funkar sexrätten mycket, mycket bättre. Mm. Jag känner en familj som jag umgås mycket med som är sex personer, där fyra barn. Och att kunna lasta i mellan de här sätena också, det gör väldigt mycket. Det finns ju definitivt plats att lägga skidorna där till exempel. Visst, utrymmet längst bak, det är ju inte superstort, men du har ju ett hål här precis som du har i många andra bilar. Och sen är den ju så pass fyrkantig att du kan lasta hela vägen upp, precis som i Kia EV9. Och med sex säten så är det enklare att lasta och det är enklare att komma i och ur. Mm. Allt blir bara enklare liksom.
Det ska jag säga så att vi har lite statistik också när här i energidebatten då. Det vill säga den energi det krävs för att producera ett barn. Vanligast är ju två barn. Det förstod man nästan ju.
Ja, ja, det kan man tänka sig.
Och då passar ju sex sits i bra också. För då är det liksom, då är det ju normalfall två där bak och två där fram. Kanske inte alltid vuxna där fram. Och sen så ska du in kompisarna då, så tar du fram baksätet där bak. Eller det tredje storstraden. Det är faktiskt nästan lika vanligt med att ha bara ett barn. Så är väl inte helt ovanligt då, för innan det kommer ett barn så innan det kommer två barn så har man ofta ett barn då.
Det är sant.
Väldigt få tvillingfödslar. Så det är 40%, ska vi se, 41% har ett barn, 43% har två barn, 13% har tre barn. Men då är det ju en sladdis. Så då skickar vi ju bak den minstingen längst bak.
Ja, tredje,
för den vill ju ändå sitta där liksom och tycker det är jättekult.
Ja, ja, har ju helt egen,
ja,
för sig själv.
Det vet jag när vi kör XC90 och sonen då vill alltid sitta längst bak. Och sen har de kompis skulle de också alltid sitta längst bak. Så det var liksom andra stolsraden användes aldrig typ. Och sen så 4% har fyra eller fler barn då.
Men ja, nu vet inte jag hur den där statistiken räknar. Men familjen jag känner, det är ju två personer som har haft tidigare förhållanden och kommer med ungar på det viset.
Ja, just det. Nej, de räknas ju inte.
Nej, precis. Och det tror jag också är någonting som är ganska vanligt. För som du säger, de flesta har ju två barn och sen så träffar de en ny, då blir det helt plötsligt fyra barn. Går det väldigt snabbt upp till fyra.
Just det. Ja, i detta fallet så är det ju hemmavarande då, i en så kallad familj, kärnfamilj.
Det är en annan statistik som vi inte ska titta allt för mycket på idag kanske, men
ja, jag har den här också, men det är fel podd faktiskt.
Ja, jag tror faktiskt det.
Det är lite sjukt faktiskt. Ombildade familjer som det svagt heter är alltså under 10%. Då. Så att den här kärnfamiljen då med mamma, pappa, barn och inga andras barn är 70%. Då.
Oj! Ja,
det är,
du känner mig unik helt plötsligt.
Ja, men du är unik, Kristoffer Glenn, på så många fina sätt. Men där är ju så där tror jag att jag inser ju att jag totalt bytte fot här i detta. Jag hurrar sex sidor, sex stolar.
Nej, jag tycker att det är supernice och även som vuxen så blir ju livet i baksätet mycket trevligare när man har sin egen stol på det viset.
Ja, visst. Det ska ju sägas att Kian har ju också valet att köra sex då och
så är det.
Det är däremot en extra kostnad för det.
Men om vi ska prata lite Kia EV9 och EX90, både du och jag har jämfört den med EX90 och sagt att Volvo ligger risigt till när vi har pratat om Kia EV9. Nu när bilen kostar 997 000, då är det 120 000 mer än vad Kian kostar. Det skulle jag säga att EX90 är värd. Det är alltså utan tvekan, det är så mycket trevligare interiör, bättre stolar. Och de kör ju dessutom Google Automotive, det ingår fortfarande LiDAR i bilen. Nu kommer EX90, äntligen. Att, liksom, nu är den jättepopulär, det är så här 20 månaders väntetid, men nu så kan den få en chans mot EV9. Ja. Tidigare hade den inte det, tycker jag.
En av mina, vad jag menar då, att Kia slår Volvo så hårt, det är ju på leveranserna, ska vi säga.
Det är det ju, för det är ju fortfarande Q2 2024 innan bilen ens börjar levereras. Och som sagt, beställer du idag så är det 19-20 månaders leveranstid. Vi har ju också Tesla Model X som har precis prissänkts ganska mycket. Men jag spelade in så kostade den 150 000 mer än EX90. Det är tveksamt liksom. Nu har, när Volvo har sänkt eller introducerat ett nytt paket för 100 000 mindre, då blir det 250 000 och det är ganska stor skillnad helt plötsligt. Ja. Då blir det mer Kia EV9 och EX90. Jag tror att nu börjar Volvo sakta men säkert introducera fler modeller eller fler versioner av EX90. Och nu börjar den bli mer konkurrenskraftig. Tidigare var det bara Volvo-fans som köpte bilen.
Det tror jag det verkligen bara var.
Den är absolut värd 120 000 mer.
Ja.
När vi ändå pratar om de här pengarna så lägg 100 000 till så får du en bättre bil. Det tvekar jag inte en sekund på. Kia EV9 har ju fortfarande Kias operativsystem. Och även om jag tycker att det är helt okej så är det ju ingenting jämfört med Google Automotive.
Det får man ju säga. Där är det ju Kia som börjar bli lite gamla. Det finns ju liksom ingenting i det här systemet. Så.
Nej, jag tänker om den bilen om 10 år. Hur gammal kommer den inte kännas då?
Ja, det jag är intresserad mest av är ju huruvida de har lyckats få in ett trådlöst CarPlay under de här 10 åren.
Ja, det tror jag inte. Det har jag gett upp vid det här laget.
Ja.
Du har varit i Tyskland.
Jag har varit i Tyskland, ja, i München. Och IAA Mobility. IAA står ju för, alltså det är ju tyska för typ internationella automobil... utställningen då. Och det är ju tyska branschen som anordnar den. Och jag tror vi alla har vuxit upp med att se Trafikmagasinet ifrån Frankfurtmässan som bara var sådana gigant bland giganter. Men det blir ju också lite för mycket. Så ska vi säga så att jag och Kristoffer Rask, vi var där i 3 dagar. Vi var på pressdagen den 4 september och sen var vi den 5. Då var vi ute på stan då, där man också har mässområde. Och sen den 6 så försökte vi liksom sammanfatta allt för oss och också besöka mässan igen. Då hade man bytt ut lite så att då fick, såg jag bland annat ID2ALL som är en riktigt härlig liten bil faktiskt. Men det mer om det strax. Så att det gick från att vara gigantisk mässa i Frankfurt till att vara en ganska lite mindre mässa i Münchens mässhallar då. Men att de stora montrarna, de är ute på Münchens city då. Och det vi kunde snabbt inse om vi kollar på mässhallen då, att det här är ju Volkswagen show. Så de upptog ju ganska mycket, de satsar. Och det
kan jag tänka mig.
Där inne på den då. Så jag kollar på Cupra Tavascan. Eller hur det uttalas. Ja, det är omöjligt att säga exakt det där rätt. Cupra är ju gamla Seat-varumärke som nu kommer vara... liksom elbilsmärket från Seat som ju då är en Volkswagen Group-bolag. Och Cupra Born då, som du kör runt i nu är ju liksom Cupra-fieringen av ID3:an som och gör ju den till så mycket ser så mycket roligare ut i alla fall fram till ID3 uppdateras. Tavascan är då liksom samma klass som ID4, men den är i någon form av halvkombivariant. Men ändå så är det inte riktigt samma kupékänsla på det sättet, utan det är någon ej strömlinjeformad halvkombi då. Som, okej, ska jag säga, bagageutrymme. Men det här handlar ju om ett statement som inte duga att köra runt i denna. Och den är ju en, verkligen, den syns på vägarna kan jag säga. Och den kanske också krävs att den är lite nytvättad. Så. Den är snödask i Sverige kanske inte gör att den står ut så himla häftigt. Så som från, där den gör på, i Barcelona där då Cupra håller till. Och interiören är helt galen. Den på ett positivt sätt. Det ser ut mer koncept än faktiskt produktionsbil, men det är så den kommer se ut. Och de har ju lyckats få in den här skärmen ifrån faktiskt ID7:an, den här 15-tummaren, som ser okej ut. Den har ju den här touchreglaget, men man har lyckats skapa en interiör som är en härlig helhet. Och sen, precis bredvid, så såg vi ID GTI, som ju bara är också en sån här... Kristoffer Gullin kommer gilla den, tänkte jag direkt.
Ja, det var den där lilla hatchbacken från Volkswagen, va?
Ja, precis. Alltså den liksom GT-fierade versionen av ID2 då.
Ja, det låter intressant. Det låter kul.
Ja.
Tänker mig bakljusdrift, manuell växellåda. Nej, vänta. Ja. Men bakljusdrift i alla fall.
Nej, det har de inte. Framhjulsdrift är det. ID2, alltså ID2 All heter den. Eller ID2 All då naturligtvis. Det är ju den här billiga bilen. Nej, jo billiga, det får vi säga. 25 000 euro får vi säga är billigt, va?
Jag hörde någon sa 25 euro.
Ja, jag vet, det är väldigt billigt. Men 25 000 euro är väldigt är billigt faktiskt. Det är inte bara pris. Hur vidare det är prisvärt är en annan fråga. Billigt är det, men om det är prisvärt då är nästa fråga, i och med att du gillar inte de framhjulsdrivna. Alltså.
Nej, men alltså, eftersom det fortfarande är en konceptbil så är det ju jättesvårt att säga att det är prisvärt, eftersom vi inte har sett en färdig produktionsbil.
Men relativt billigt är det då, kan vi säga, helt enkelt. Och den baseras då på en ny plattform, så är det ju inte riktigt, men den heter MLB Entry då. MEB Entry menar jag. Och den kommer ju då komma i flera varianter då. Så ID to All, och sen så har vi den här ID GTI då. GTI står ju för Grand Touring Injection, va?
Ja.
Ja, precis. Spruta in lite extra bensin där på flamman så händer det grejer. Nu precis. Står det för Intelligent istället. Och det är då intelligent.
Visst. Vad jobb. Okej.
Och då ska man säga intelligent chassi och motorstyrning och sådana saker. Men alltså någonstans kommer det ju bara handla om att de kommer pressa ut större effekt på den motorn naturligtvis. Ja. För att det är ju inte så att Volkswagen är kända för deras jätteintelligenta elbilsystem som anpassar sig högt och lågt. Utan snarare tvärtom, att du får en knapp där du ska liksom byta från, du trycker på den här körläge och sen så får du behöver du en hel utredning vilket körläge du ska jobba med där liksom, för du har hur många val som helst. Men sport betyder ju att de fyrhjulsdrivna alltid är fyrhjulsdrivna typ då, och även en annan som ser ut som man kör på grusväg. Och sen så har du individuell där. Och det som är så roligt med de här individuell, du har tryckt på en knapp, du måste trycka på ytterligare en inställning och så får du ju två val liksom. Ja, hur vill du ha, hur vill du ha din körning? Ja, men jag vill ha normal eller sport liksom. Och sen har du ytterligare någon som ofta har att göra med styrning och göra eller någonting liksom. Uh-huh. För det är inte så att chassit liksom är adaptivt på de bilen. Så att det är mycket, mycket luft där kan man säga. Det kommer ju en tredje bil av denna då, ID2 All eller ID2 som vi får säga här efter. Och det är ju Cupra Raval. Och den är riktigt, riktigt, riktigt nice alltså.
Där är den det? Jag tyckte den såg så ful ut.
Den var så häftig för att vara en ID2.
Ja.
Det var ändå mina bilder du tittade på hos Kristoffer Gullin. Alltså, så att, ja. Då känner jag att jag misslyckades lite där. Och mitt syfte var att säga att den var häftig.
Jag tycker inte Tavascan är en snygg bil heller. Jag tycker
det är mitt.
Den har jag däremot sett på riktigt, ska jag säga. Den har jag sett stå ladda vid Uppsala här.
Ja. Jag kan säga att den Tavascan som var ute i stadsmonten sen, den var ännu mycket snyggare än den som var inne på monten här.
Ja, jag vet att när jag såg dem så lade jag ut en bild på Instagram där jag sa att jag föredrag ID5-an.
Ja.
Och oj, vad skit jag fick.
Ja, så skit ska du ha.
Ja, uppenbarligen.
Men naturligtvis så är det så att det finns ju ingenstans där dessa två bilar egentligen konkurrerar mot varandra, Tavascan och ID5. För att det är ju två helt olika designspråk. Antingen tilltalar den andra en, eller så tilltalar den andra en.
Så jo, men säga. Precis. Kloka jag tror att jag håller helt med.
Medans, och Raval är ju exakt samma sak. För till skillnad mot ID3, så bara för att du gillar Volkswagen Design så behöver du inte gilla ID3-an. För den var ju så... Man kom inte hela vägen med den designen. Man försökte vara någonting man inte var riktigt var då. Och fick gå tillbaka med nya ID3-an. Men ID2-an, alltså det är väl mest Volkswagen-seende som... Alltså om jag skulle vakna upp på morgonen och tvungen att beskriva hur Volkswagen ser ut snabbt. Så hade jag väl landat på ID2 direkt tror jag.
Ja, det är nog inte helt omöjligt. Man tänker polo, golf...
Ja. Exakt, 100%. Sen därefter så var vi och kollade på... Och när jag säger vi då så är det inte jag i plural utan jag och Kristoffer Rask då gick runt. Och kollade på Renault Scenic. Och Renault, de bygger ju montrar som de bygger bilar, det vill säga problematiskt. Och det var svårt att komma till, det var trångt, det var irriterande. Många sådana här bilspioner, visst fortfarande en grej som var skulle fota varenda liten detalj av bilen. Rätt otrevlig också liksom.
Jag såg Kristoffer Rask video där han inte fick gå runt bilen för att deras vd stod där.
Ja, just det. Men mycket sånt. Liksom. Det vet, skulle vara fota och ge plats för. Men det fanns ju ingen plats. Och så. Men Scenic är ju såna Ja, den hamnar ju någonstans. Det är lite så här, den är större än ID3 men mindre än ID4. Och det gör ju att den är rätt så mycket större än EX30 då, och naturligtvis.
Är inte den typ 4,4 meter lång eller något sånt? Det är ju vad väldigt många små SUVar nu för tiden. Både Seeker X som är runt 4,4 meter, alltså XC40 är ju jättepopulär på 4,4 meter. Mm. Det är ju småsuvar går ju hem just nu. Så jag tror att storleksmässigt så kan den nog gå hem så. Sen om designmässigt och liksom andra delar, det är väl kanske en annan sak. Men just storleken tänker jag nog är det minsta problemet.
Absolut, storleksmässigt så kändes det som att den var väldigt helrätt. Det vill säga att man, det man kompenserar i kort bil då, det kompenseras genom att den är lite högre där. Så det var ju inga större problem att sitta i den. Den är 20 cm längre än Megane E-Tech också.
Mm, det är ganska mycket ändå.
Ja. Så att det här är ju, alltså gillar man fransk elbil så kan väl den här vara trevlig, och den kommer nog inte vara så dyr heller. Men det är ju samtidigt lite så här, ja vi får se. Men,
Megane var ganska dyr, ja, eller är fortfarande.
Ja, jo. Men Megane har ju karaktär liksom.
Meganen tycker jag om, jag tycker det är en kul elbil, den är exakt snygg.
Den här är ju lite mer så här, det är ganska tajt i det segmentet. Så det gäller nog. Och det var ju interiörsmässigt, så de var så stolta över någon modulär sån här mittenkonsol då, där bak, som ju hade hållare för iPaden, vilket ju är bra i och för sig. Men kändes som här liksom en ganska generisk bil som bara ska finnas typ så. Det var liksom inget extra någonting.
Nej, eftersom det är så mycket bilar i det segmentet så gäller det ju att sticka ut om man ska ha någonting att komma med där.
Precis. Vidare till Tesla Model 3 då.
Ja, den var där ja.
Den var där ja, och jag måste säga att Tesla Model 3, och detta var ju long range då, stod där. För att standard då har ju inte, det är inte identiskt på insidan, den är ännu lite billigare. Så det är long range vi pratar om här nu, och den har gått från att vara stelt. Den har gått från att vara nästan steril och hård till att vara ombonat enkelt. Och allting i detta handlar om att känslan av materialet harmoniserar mer. Borta är ju den här träpanelen som ju jag egentligen inte visste att jag ogillar innan du tog upp det, och sen har jag tänkt på det.
Förlåt.
Ja, nej, men mycket liksom. Och sen så materialen är liksom mjukare och allting harmoniserar på ett bättre sätt. Det blir en lugnare interiör. Det blir inte så hård.
Vad härligt.
Och det är ju någonting som man naturligtvis måste själv känna på då, för mjukhet och sånt är ju någonting som man liksom, alltså vi pratar dels om att det är liksom lite mjukare former då, i och med att den här LED-listen då går runt och liksom skapar en ganska mjuk detalj i dess form. Men sen är det faktiskt bokstavligt talat så att materialet är mjukare. Handtagen där vid sidan och sånt där, eller knappen där, och allting är liksom lite mer. Den här skärmen där bak, med man kan kolla på lite Netflix och sånt där bak för kidsen, ställa in temperatur och sånt, den passar väldigt bra. Det känns väldigt modernt där bak. Så ingen skugga ska falla på i Tesla Model 3 för den uppdateringen i sig. Det är ju borta med blinkerspaken, och det är ju de här touch på ratten. Och bortsett från rondelles och de faktiskt fungerar, så ska väl inte det vara några större bekymmer egentligen. Det jag kan tycka hade underlättat lite, det var ju om vänster blinkers var på vänster och höger var på höger sida av ratten. Så är det ju inte, båda är på vänster då.
Nej, det tror jag hade gjort det lättare att separera det.
Växel då, ut och in, den har du ju på skärmen. Ska dra bak eller fram och fungera liksom. Det är ju inte så himla mycket. Du gör ju oftast en sån här paniksvängning mitt i motorvägen eller på samma mitt i gatan, så att du måste snabbt lägga in växel. Så skulle skärmen dö där mitt i körning eller av någon anledning gå sönder, så har du ju extra kontroller. Jag kollade faktiskt där de skulle sitta, men de fanns inte på den här bilen. Alternativt att de inte lyses upp om skärmen funkar eller någonting, men det ska vara uppe vid backspegeln där uppe.
Ja, okej, okay. Så det finns knappar in case of liksom.
Just det. Eller touch. Ja. Sen så har vi har ju ventilation i sätena. Det är ju väldigt nice naturligtvis.
Uppskattas.
Ja. Döda vinkellampa upptäckte vi.
Äntligen.
Fast du har ju det, du vet när du blinkar så får du upp det på skärmen. Du kollar
precis,
på skärmen.
Men det är det som är problemet. När du blinkar, alltså, då har du redan påbörjat filbytet. Då får du fram det. Den här ville jag ha innan, liksom, är jag redo att göra ett filbyte? Nej, det är en bil i döda vinkeln.
Ja.
Jag har fått jättemycket kritik när jag har sagt att Tesla inte har det tidigare. Jag tycker att det här är det enda rätta att göra det på.
All kritik mot bilmärken som har hög emotionell penetrering skapar en viss form av försvarskänsla, det vet du.
Men att man ska behöva blinka, titta i mitten av bilen och sen göra filbytet, för att det jag tycker det är helt hål i huvudet. Så det är bra att det egentligen har kommit
riktigt. Först ska du titta ut då för att se om det är någon bil längre bak då, naturligtvis.
Precis.
Och sen så blinkar du och då får du upp döda vinkel. Nej, det är väl lite knasigt kanske. Men allt som allt en trevlig uppdatering. Men allting handlar ju om att vänta på Model Y-uppdateringen av densamma. Det fanns ingen kamera där fram, det ska sägas. Så att Tesla Vision är väl lika värdelös på denna som det är nu.
Och det finns ju liksom bilder med kamera i fram. Så att ja, de har ju tänkt det.
Ja, det kommer säkert så. Det jag ibland när jag tar upp att Tesla Vision inte fungerar så får jag gärna svara att ja, men titta på Dirty Tesla, han har ju testat det. Han har ju inte testat framkameran, det var ju det mest oseriösa test jag åt mig om. Varför länkar ni? Ni har ju inte ens sett det själva liksom. Ni kan ju inte ha gjort det. Det är så här, men sluta försvara dåliga funktioner.
Vi får räkna dåligt, liksom. Bucklorna på din Model Y som kommer. Där kommer den då?
Jag ska hämta den i eftermiddag.
På riktigt?
Ja, yes.
För vad roligt.
Ja, kul och roligt och roligt. Det ska bli... Ja, ta mig från A till B tror jag i alla fall. Förhoppningsvis. Körning i väg först.
Ja, för bilen, den kommer inte hindra dig från att göra det.
Nej, uppenbarligen inte. Men det ska bli jättespännande faktiskt. Så.
Det förstår jag.
Ja. Tesla hade också ganska stor mont ute på stan. Vi kilar faktiskt ut på stan här nu. Och det var där de stora Bikosta montrarna fanns. Och Cupra bland annat då igen hade en av de största montrarna. Och där visade de upp då Raval som fotade. Och sen så Dark Star som jag inser har sett exakt i videon. Den heter Dark Rebel som är deras sådana konceptbil som har liksom designats ihop kollaborativt på internet. Jag var inne i den editorn där. Den är så här, det är fruktansvärt. Den påminner om så här, jag vet inte, några Java-applet-historier från internets barndom. Typ. Den är riktigt hemskt att försöka göra någonting med en Cupra Dark Rebel-design. Men det är alltså en otroligt. Det är en cool bil. Det ser ut som Batman-mobilen. Om Batman hade kört Cupra så hade vi liksom haft den här. Och som alla de här konceptbilarna. Som den här kommer ju inte bli av naturligtvis. Då, för vilken plattform skulle den jobba med? Och så... Jag har så svårt för det där. Men visst, det var en jävligt cool bil att se i verkligheten. Det enda man har är liksom att den kommer ha 400, strax under 450 hästkrafter. Och jag bara, hästkrafter? Är det någon som pratar om det i elbilsvärlden nu? Många kilowatt på de motorerna i alla fall. 0-100 på 4 sekunder. Det är kul. Men det var ju en häftig bil. Det var Batman-mobil. Exakt så. Som en Batman-mobil skulle se ut om den kom från Cupra.
Coolt.
Det är för övrigt 335 kilowatt på den här motorn då, om den skulle bli av.
Ganska kraftfullt.
Ja, visst.
Men det behöver man om man kanske går från 0 till 100 på 4 sekunder.
Ja, varför man nu skulle vilja göra det när man kör sunkig måndag till jobbet i snöslask. Därefter så, bakom där så hade Mercedes en stor monter. Stor kub som man kunde gå in i flera våningar. Och utanför fanns hela modellutbudet. Mercedes hade bäst monter av alla om man faktiskt var intresserad av bilar. Och hade så här familjetur och allting. Riktigt bra gjort av Mercedes på alla sätt och vis. Gick vi in i den här kuben så fick vi se CLA Concept, då, den nya enbilen.
Den såg ju riktigt cool ut.
Ja.
Riktigt snygg.
Den är... tror att denna kommer förändra mycket för Mercedes. Den naturligtvis väldigt mycket koncept. Taket var helt i glas och det var liksom så här så stjärnor dekorerat över hela. Interiören var hyperscreen. Nästa version var nästan så att det liksom så här flöt över instrumentbrädan. tacka gudarna för att vilken gud det nu var som uppfann teleobjektiv. Jag fick rätt bra foton där. Tror hela då upplyst front där med den animationen som gick kors och tvärs. Ni måste se videon. Den ligger ute nu på min YouTube-kanal. Men framförallt så siktar man ju på 75 mil VLTP då. Den är ju liksom någonstans, detta är ju konceptet inför produktionsbilen baserat på EQXX då, den här konceptet som bara hade som mål att ta sig jättelångt. Den stod också där den, och jag har film på den. Men det här Mercedes är, ja, det är, jag tror det är viktigt att för det är lite så här på EQ-bilarna här nu, så är det ju så här att de ser riktigt cool ut på bild. Tills du inser att det här luftventilationsmojängen, det är liksom plast och inte rätt metall då.
Nej, det gjorde mig otroligt besviken när jag körde EQE. Ja.
Det är ju, där känns det som att man har missat. Sen tycker jag ju att hyperscreenen är ett krav för en Mercedes. Allting annat känns fattigt då, utseendemässigt. Men den kostar 100 000 kronor extra. Ja. Alltså så är det ju. Det är ju sanning. Vissa saker är sanningar på internet, vet du.
Jag har aldrig haft med den att göra. Nej. Så jag vet inte.
Alltså bara visuellt. Du har ju exakt samma funktioner utan hyperscreenen. Då har du en vertikalt stående skärm istället. Men den var en upplevelse. Så jag rekommenderar att ni vill länka till min video i show notesen här. Sen var det alla hade ju montra i Volkswagen-koncernen, alltså alla bilmärken hade ju montra ut på stan, men då var det ju den, visar upp den man har där, och det var inte ens ID. Buzz den här längre, det var ju synd.
Var inte den där?
Nej, de hade till och med inrett ID. Buzz på mässan med camping, att du hade en säng där och du hade något kök, stormkök.
Ja, det såg jag något om.
Ja, men det var
har
ju,
de fått
det
campingläge
var, nej,
då?
Nej, de har inte fått campingläge och det var nej.
Helt hål i huvudet.
Helt hål i huvudet. Sen så var det kul för att längre bort då så hittade vi amerikanarna, och då hade Tesla den röda Model 3, och den var väldigt rätt, den röda kan jag säga. Det är ju inte samma röda som finns på Model Y, utan det är samma röda som finns på Model X och S också, va?
Ja, jag tycker att den, ja.
Väldigt röd och fin. Mm. Ja, trevlig. Och sen så fanns ju även Rimac där ju med sin...
På riktigt? Nivera?
Ja, precis. Nivera, ja. Precis. Det ser ut som vilken så här...
Du ser ut som vilken sån här som helst.
Tack.
Nej, det är...
Kristoffer Rask, han har använt ordet plastig.
Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Det är inte en bil som går ut på att den ska kännas... Att du ska betala för kvalitet och premiumkänsla. Den går ju ut för att vara så...
Vad är det jag betalar för då?
För att den ska vara så lätt som möjligt, gå så snabbt som möjligt och bara vara helt bonkers.
Men det kan väl ta en Lamborghini då, eller?
Fast den går ju inte på el.
Men du kan vänta.
Ja, 5 år. Ja.
Fanns en Lamborghini stående, men den hade inte ens elmotor och den var gjord i plast. Och det var Lego som hade byggt den då. Jävla cool.
Ja, men det såg jag en bild på dina sociala medier där.
Ja, faktiskt. För en gångs skull så jag kan tänka mig att köpa. Den är ju gigantisk även som Lego köpbar modellen. Den kostar väldigt mycket pengar. Den kostar 4 000 spänn.
Men om du gör en video om det så kanske du kan dra av momsen och sådana saker. Så.
Ja, så är det ju faktiskt. Det är Lego. Du kan dra av Lego oavsett om du gör video eller inte. För det räknas som terapi på jobbet, men du kan ju inte ha det hemma på hemadressen då. Sen så var ju Ford där med dess Explorer heter den, som ju är en MEB-baserad bil. Vad är det med Ford egentligen? Ford behöver Volkswagen för att göra sina bra elbilar, och sen behöver Volkswagen X-Peng för att göra elbilar. Det är så här. Ja, men för europeiska marknaden så finns Ford Explorer då, som visades upp då. Den var också sån här, det var lite som Renault då, att den finns och den är trevlig. Men,
ja, den är väl också kraftigt försenad. Så här, slutet på 2024 eller någonstans. Ja, den borde ju ha kommit för ett år sedan.
F-115 Lightning stod där och poppade popcorn, hade de bak, gav till kidsen. Det är ju en jävligt cool bil faktiskt, jag måste säga det.
Det är det, absolut. Absolut.
Den kostar ju för mycket i Sverige. Och sen hade vi Lucid Air med den bilens bagagelucka, så det måste ni också titta på. Den är, var det dummaste jag varit med om.
Den är speciell.
Ja, i övrigt en fin och härlig, trevlig bil. Lyxig liksom. Men det är ju också så här, Real Artist Chips, det gäller Lucy, det gäller Fisker, som vi inte alls hittade faktiskt här på mässan.
Så de har levererat sin första bil i Sverige nu i veckan.
Grattis.
I Malmö.
Vilken jävla koll du har alltså.
Japp. På vissa märken i alla fall.
Ja, precis. Och så var IAA Mobility. Den, om ni vill själva åka ner så är den öppen för allmänheten då. Och det som är ganska smidigt med München är att Münchens flygplats är rätt, lätt att ta sig från Sverige. Både från Kastrup, Köpenhamn och Arlanda och även Göteborg. Och sen så är det mässan. Alltid när det är mässevent så har de shuttlebussar som kostar så här 100, nej vad blir det, ja men typ 200 spänn. Men 17 euro tur i tur direkt från flygplatsen till mässan då. Och sen så har de shuttlebussar mellan mässan och stan också. För det tar ju lång tid att köra mellan München och storstad. Och det var jättesvårt att ta, upptäckte vi. Vi fick Bolt och Uber. Fick vi liksom försöka påkalla 5 gånger och sånt. För det verkar inte fungera när det är sådana event då. Men det går att besöka då för allmänheten alltid. Och så boka in nästa år. Det var trevligt. Allt som allt.
Kul!
Och där mina vänner så är vi klara med denna podd. Och ni hittar ju Christoffer Gullin på Elbilsmagasinet på YouTube och även elbilsmagasinet.se.
Jajamensan. Och är det så att man är mer intresserad av Peter Esse så kan man faktiskt hitta honom även på YouTube under just namnet Peter Esse. Man kan också hitta båda oss på elbilsveckan.se, och vill man nå oss utan att skriva ett foruminlägg, då kan man mejla till info@elbilsveckan.se också, så kommer man till Borås.
Och vi tackar även ljudtekniker Dennis Klarin för sitt utmärkta arbete. Ha det bra allihopa, så hörs vi nästa vecka. Hej!